Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå, ja. Välkomna tillbaka till den lilla podden som vi kör här ibland emellanåt. Björn Rudman heter jag. Och det är ganska tröttsamt, tänker jag, att alltid lyssna på samma röst. Så vi har en gäst idag. Och dagens ämne ska handla om någonting som, när man arbetar med stressrelaterad psykisk ohälsa som jag gör, så kommer det här att bli en faktor förr eller senare. Det är alltid så. Det är nämligen så att vi människor, vi har relationer. Och vissa av oss har förhållanden också. Och när det är jobbigt nog med en själv på insidan, då tänker jag att det kan bli ännu knepigare om man är två. Och hitta en väg där. När man kanske inte mår så bra alltid. Det finns utmaningar i relationen, i kommunikationen och sådär. Och jag tänker ju på mitt håll och mina erfarenheter och kommer från mitt håll. Men jag är lite av uppfattningen där att om man är den smartaste i rummet så är man i fel rum. Så jag har helt enkelt sett till att jag inte är smartaste i rummet på de här sakerna. Så jag har bjudit in ifrån Instagram-kontot Kärlekspsykologerna. Så har vi Helga.
Ja.
Visst är det så?
Det stämmer.
Välkommen hit.
Tack.
Och kul att du ville vara med.
Det är jätteroligt att vara med.
Och vi har ju försökt att trixa lite med tider här och det är inte helt enkelt. Men idag så lyckas vi lösa det.
Mm.
Kan du inte bara dra de här små snabba om dig själv?
Yes, det gör jag. Helga Jonsson Wennerdahl heter jag. Är i grunden legitimerad psykolog. Har de senaste åren i alla fall jobbat allt mer med parterapi. Så som parterapeut. Och parallellt med det också startat en medgrundare till en relationsapp som heter Birds Relations, som man kan använda om man kanske inte riktigt är läge för parterapi än, eller man kanske inte får med sig sin partner, eller man har inte så stora problem, men man kan jobba på egen hand med relation.
Just det.
Men så jobbar jag också kliniskt då som psykolog och möter jättemånga par, och jag tycker just det här temat kring stress, utmattning, det är ju så vanligt, skulle jag säga, också bland de par jag möter.
Ja, och det, jag tänker så här att det presenterar en helt annan nivå av både problem men också problemlösning.
Mm, absolut.
Det är ju inte one, alltså det blir ju väldigt, väldigt komplext när två universum ska möta varandra liksom.
Mm.
Och ibland är det till och med så att bägge två är ju väldigt påverkade.
Mm.
Jag har flera stycken patienter vars partners också är liksom där. I väggen, förbi väggen, precis kommit ur väggen, eller hur man väljer att se det, va?
Absolut.
Och till lyssnarna ska vi också säga att när jag säger kliniskt så betyder det rätt kortfattat att hon träffar patienter helt enkelt.
Exakt. Det är svårt.
Det är som man använder ord som man gör till vardags. Då blir det lätt så. Man blandar. Ja, just det. Det men en grej jag skulle vilja börja lyfta, fråga dig om.
Mm.
När det gäller parterapi.
Mm.
Jag har lite, jag har ingen egen personlig erfarenhet av parterapi. Som är att jag har gått i terapi parvis. Men kan du bara dra lite kort hur du ser på parterapi? För jag tänker ju två universum som ska mötas. Och man har sina problem på sina håll.
Mm.
Men det är väldigt svårt att göra det samtidigt. Kan inte du berätta lite hur du tänker de stora penseldragen i parterapi? Liksom?
Mm. Absolut. För jag tänker, när parterapi är det som kanske är det viktigaste att fokusera på, är ju när problemen handlar väldigt mycket om hur det blir mellan dig och mig i relationen. Sen så är det ju väldigt ofta så, jag tänker det här med två olika universum som ska mötas, att när paret kommer till mig för ett första samtal, då kommer de båda två och jag ber dem var och en beskriva. Det är inte helt ovanligt att de beskriver helt olika bilder av hur relationen fungerar och vad som är problemet i relationen. Så där är ju verkligen parterapin den här lite utmaningen att kunna ta, inte kanske den enas eller den andras perspektiv, utan ett neutralt tredje perspektiv.
Och det är det som jag tänker också blir väldigt, det blir en ganska stor utmaning.
Ja.
För det som terapeut, tänker jag. Eller just där. Och jag har faktiskt haft patienter som har haft för avsikt att ta med sin gubbe till parterapi för att han ska få veta vad som är rätt.
Exakt.
Ja.
Det är inte ovanligt, kan jag säga. Med den. Jag vill att min partner ska förändra mig, så nu ska vi gå
till terapi. Det är lite gulligt faktiskt. Och då brukar jag säga det, du vännen, lugn och fin nu. Lugn och fin. Du har fattat det här fel. Det handlar inte om att du ska få medhåll i vad du anser vara rätt, utan det handlar om helt andra saker liksom. Ja.
Och det där är så intressant, för jag tror att den skeptiska då som blir medsläpad till parterapin är lite rädd och lite nervös och tänker att nu ska jag bli uppläxad och få höra. Men den personen går ofta från det första samtalet med en känsla av att oj, här blev jag lyssnad på och kände mig förstådd. Medan ibland är det så att den här personen som har känt att nu ska jag minsann få med min partner som ska få lära sig hur man gör, kan känna sig lite, ibland kanske lite besviken att men det här var inte vad jag tänkte mig.
Fan också.
Det blev inte riktigt så. Men det är jätteviktigt.
Och jag tänker så här, i ljuset av det du berättar nu, så ställer det här ju brutala krav på personen som håller i det terapeutiska samtalet där. Alltså kravet på objektivitet, och att kunna se saker just där, just då, stå emot någon som faktiskt pressar för sin egen sanning, så att säga, sådär va? Och jag tänker också att man får vara lite försiktig där när man går till en parterapeut. Du är ju psykolog. Du har ju rätt tung bakgrund. Du kan din skit. Men det är inte så det ser ut överallt.
Nej.
Utbildningarna är tyvärr inte femåriga universitetsutbildningar som du har i ryggen. Utan det är ganska mycket mindre i en sån här svår och knepig situation. Det tänker jag också att vi ska lämna med lyssnarna, att man måste vara lite selektiv när man väljer sina samarbetspartner här.
Absolut.
Vad skulle du säga är viktigt att kolla efter där? Om vi tänker i början, vi ska hitta en parterapeut. Vi vet ju ungefär hur första mötet brukar tendensen se ut när du träffar patienter. Men vad skulle du säga är viktigast att hitta i en sån?
Men jag skulle säga att det är att kolla att det är en person som har en adekvat utbildning, som är en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. För man kan ha en annan grundutbildning än psykolog men ändå ha väldigt goda kvalifikationer. Men då har man ju ofta en påbyggnadsutbildning där man har fått någon form av legitimation som psykoterapeut. Så att, det skulle jag säga. Sen så tror jag att det är jättebra att kanske höra sig för, gå på rekommendationer. Så får ju vi väldigt många av klienterna, alltså med tiden blir det ju så att man lär sig lite grann. Och sen tänker jag att också kanske våga se det som att vi provar, det första samtalet blir ju lite en sån, det brukar jag alltid säga också, att det här är lite både för mig och för er att kunna avgöra hur det här känns, om vi kan jobba på rätt sätt. Så att ta reda på det du kan innan, och sen ser det ändå som att det första samtalet också är någon slags lite grann hur känns det här i rummet. För det är jätteviktigt att det ändå känns bra för båda.
Ja, precis. Och det tänker jag, det gäller ju oavsett vilken terapi man har tänkt sig. För någon kan jag också ta för lyssnarna lite snabbt där. Att vi pratar om någonting som kallas den terapeutiska alliansen.
Yeah.
Det är jag och patienten mot problemet.
Exakt.
Det är alltså inte uppstyckat jag och sen patienten och patientens problem. Sådär. Och den är jätteviktig. Den är också, skulle jag säga, en av de stora problemfaktorerna inom den konventionella sjukvården. Då, för att det finns inte riktigt resurser att välja.
Nej.
Så du blir tilldelad en terapeut som du får tycka om eller inte. Men vi vet också om att behandlingsmässigt sett så har du ingen allians så är det jättesvårt att nå resultat. Och logiska faktorer är egentligen, du kommer inte lita på vad jag säger om inte du tror på min grej, om inte du liksom uppskattar samtalet som vi har och så vidare. Och det är ju samma sak här då, och den är ju, man är ju två då som kanske behöver och vara överens att men det här kändes bra i magen, det här testar vi liksom.
Ja, och jag tänker det är intressant det här att ja, men när man går i individuell terapi, då är det du och jag mot problemet med terapeuten. Men i parterapi vill ju jag hjälpa paret att vara vi på något sätt mot relationsproblemet. Så där vill man få till på något sätt det att paret också ser det som att vi jobbar tillsammans mot vårt problem.
Yes.
Snarare än att vi jobbar mot varandra och det är du som är problemet. För det är ju ibland där man kommer med den liksom, lite utgångspunkten.
Skulle du säga att det är så, om man fortsätter med de stora penseldragen, är det där man landar ofta? Att det är ett ställningskrig i problematiken hemma vid som är grundproblemet hos inte alla, inte de flesta, men är det någonting du ser?
Ja, men det tycker jag ändå är vanligt, men ofta så bottnar det ju i en att man inte riktigt förstår varandra och att man funkar på olika sätt och liksom inte riktigt har förstått. Man kanske vill ungefär samma sak och egentligen har en god intention, men så blir det liksom fel. Och då kan man ju hamna i det här ställningskriget och att men om du bara var som jag, då skulle allt vara lite enklare, och den andra tänker också, men jag gör ju så mycket för relationen. Mm. Men att det liksom är någon form av underytan där ligger ju att man kanske inte riktigt har förstått varandra eller, och kanske inte fullt ut accepterat varandra som den man faktiskt är.
Så är det. Och jag tänker att det är alltså förhållanden, om vi säger det, det är ju bland det knepigare som vi har liksom. Man bor väldigt nära varandra.
Yeah.
Man får se alla sidor. Mm. Liksom, man behöver lyftas, man behöver lyfta. Mm. Det är så otroligt komplext. Jag skulle snarare säga att det är riktigt fascinerande, det är faktiskt att det funkar.
Ja, eller hur? Ja. Det tänker jag varje dag.
Ja, inte att det blir problem. Och jag tänker lite grann samma om barn och förlossningar och sånt där.
Exakt.
Det är inte fascinerande, alltså det är inte det här att det blir fel ibland.
Nej.
Utan det riktigt fascinerande är att det faktiskt går.
Ja, att det ofta går.
Ja, bra, att det liksom. Mer av tillfällena faktiskt blir helt okej.
Okay. Ja.
Det är ett lite intressant sätt att se det på, tänker jag. Det blir ett annat mindset. Mm. Okej, okay, det är klart att det finns friktion här. Naturligtvis, det vore jättekonstigt annars.
Mm.
Kan man ha det mindsetet så tror jag man har kommit ändå en bit på vägen också i själva lösningen.
Det håller jag med om. För ibland kan det också finnas en bild av att men den här friktionen inte ska finnas. Eller att den är farlig. Eller att man inte får visa negativa känslor. Eller inte vara arga på varann. Och så blir det lite farligt i relationen. Och då undviker man istället kanske att prata om det som faktiskt är viktigt. Och man undviker att kommunicera tydligt och ta upp saker. Och man lär inte heller känna varandra.
Nej. Och jag tror det är precis som du säger, att ta upp saker och göra det tydligt och sådär. Jag tror att någonstans är ju kommunikationen är ju det som är som jag tänker i alla fall. Det är en av baslinjerna här i alla fall.
Mm.
Att kunna prata med varandra om saker som är svåra, kanske känns jobbiga.
Mm.
Kanske är lite jobbigt att ta upp. Man förstår inte riktigt sina egna reaktioner och man börja störa sig på den andras reaktioner.
Mm.
Om du skulle få säga någonstans att börja, vad tänker du? Liksom, om vi har ett problem i en relation. Vi har en situation där en eller bägge i paret är påverkade av stress och trötthet. Och det börjar bli friktion. Det börjar inte bli riktigt lika roligt att åka hem efter jobbet. Och det är lite skönt att åka hemifrån. Vad hade du börjat?
Mm, men det är ju som att man hamnar ju väldigt ofta i det här med kommunikation av egna behov och vad behöver jag. Och men i kommunikationen så ligger ju liksom också den här lite så här förståelsen och nyfikenheten och att faktiskt fullt ut också lyssna på och vilja försöka förstå varandra. Men den stressade här då i läget som börjar känna att det inte, och det kanske är relationen, knakar också i relationen och det är inte så roligt att åka hem. Den personen skulle ju sannolikt ändå behöva prata med sin partner om så här är det för mig nu, det här händer i mig, även om man inte vet fullt ut vad det är. Man kanske inte alltid kan ge en fullständig förklaring till vad det man känner, men man kanske ändå kan försöka sätta ord på det utifrån ett så här upplever jag det.
Mm.
Ibland försöker man ju då hitta problem eller liksom lösningar i någon så här, går på liksom andra saker och säger att ja, men du borde göra så här eller som vi skulle göra så här, men att det är viktigt att börja fokusera på hur funkar jag, hur är det för mig, har det skett någon förändring i mitt mående och vad, man blir ett team liksom.
Ja, absolut. Jag tänker två saker där med det du sa precis där. Så här är det just nu. Det tror jag, vi nämnde acceptans väldigt tidigt. Och det där är ju så. Att acceptans är ju inte att förlika sig med skit eller att det här kommer, det är som det är. Och så säger man det, men det känns jättedåligt i magen.
Ja.
Det är ju inte det som är acceptans. Acceptans är att förstå att just nu så är det så här. Det har inte alltid varit så. Och det kommer antagligen inte alltid vara så om vi gör någonting med det nu. Men att vi måste titta på det som är här framför oss nu.
Och där tror jag är jätteviktigt. Bra att du betonar det. För acceptans kan ju vara lite provocerande också. För det kan låta som att man ska gilla allting och så. Ja. Och det betyder ju inte att man behöver tycka om det. Bara för att det handlar bara om att acceptera lite att verkligheten är så här just nu. Ja. Och just nu behöver vi kanske göra saker utifrån att det är så här det är.
Exakt.
Vi gillar inte. Det kommer nog inte alltid vara så. Det har inte alltid varit så. Men... och där behöver man ju som partner till den personen som berättar det faktiskt lyssna på riktigt.
Precis, och det är ju väldigt svårt. Alltså många lyssnar ju för att kontra.
Ja.
Men att lyssna på riktigt för att förstå, det är en helt annan mindset i detta.
Ja.
Och det är ju så här att vi har snackat en hel del om acceptans i podden här under poddarna, under åren. Det blir lite knepigt i vårat svenska språk eftersom acceptans i ordlistan är en sak och acceptans inom psykologiska skrået är ett helt fenomen. Acceptans kommer ju från buddhistiska lärorna från början, alltså österländska medicinen. Och är ett sätt egentligen att se, det är som ett par glasögon, som ett filter som man kan tänka sig att världen syns igenom. Där det är lätt att släppa taget om saker man inte kan förändra. Det är lätt att inte hänga upp sig för mycket på saker som ska hända framåt. Utan man har en möjlighet att vara här och nu. Man ser den verkligheten som finns här idag. Och kopplat till acceptans så pratar också den dialektiska beteendeterapin om icke-acceptans. Det vill säga tvärtom. Det vill säga när man inte har det. Och kan jag bara tipsa lyssnarna, ett av de absolut lättaste sätten, som jag tycker i alla fall lättaste sätten att se detta på, det är att det finns väldigt mycket ältande hos individen. För där ligger man kvar och ältar gamla saker som inte går att förändra, som redan är förbi och över. När det finns mycket i människan, då vet vi att det är en ganska stor icke-acceptans där. Det kommer antagligen att se ungefär likadant ut i resterande av vardagen också. Kan man ha med sig. Om man vet om att man är den typen av person, att man fastnar på gamla grejer, det är inte helt lätt att släppa taget. Så kan det vara en sån smart grej att ha med sig, tänker jag.
Jättebra.
En annan grej jag tänker på också där, som jag älskar och som jag har haft problem med under mina förhållanden under åren. Det är ju tycket, jag vet inte varför. Ofta så har man ju uppfattningen att jag måste tänka klart först innan jag kan berätta vad det är som är. Det behöver man inte alls, tänker jag.
Nej.
Det är mycket, mycket bättre. Vet du vad, vännen? Det känns skitkonstigt. Det är någonting som inte stämmer. Jag fattar inte varför, men det är inte riktigt lika ball att åka hem längre. Jag är inte, alltså det är någonting som är så. Jag håller på att fundera på detta. Jag kommer nog att prata mer om det här. Jag vill bara berätta det för dig. Så att du vet varför jag kanske är lite tyst. För jag tänker att osäkerheten är ett minst lika stort problem som att faktiskt få till sig att, vet du vad, det du gör där, det flyger inte hos mig. Att inte veta vad det är för något, tänker jag också kommer bidra till flera olika problem.
Håller helt med. Alltså jag tycker det där var ju ett så bra exempel också på hur man kan säga det, för att det kan gå ganska, och säga det på det sättet du gjorde. Som partner blir man då kanske genuint, oj, är det så, lite nyfiken. Ja. Men kommer det i ett skede där det har gått längre och man liksom tar upp det när det har gått så långt att man liksom inte klarar av att åka hem längre, då kommer det ju ofta som en chock för den andra. Och det kanske inte blir heller ett så schysst sätt. Och sen har inte partnern fått vara med på resan. Så man har liksom inte heller gjort det. Kan man göra det i ett tidigt skede fast man inte själv vet, så blir man också mer ett team i det. Hur kan vi lösa? Hur kan vi göra så att det känns bra för dig att komma hem?
Ja.
då är ofta partner mer villig att på något sätt både lyssna och komma med kanske hjälp och stöttning.
Absolut, och jag tänker så här, alla människor har ju bra eller dåliga bra eller dåliga egenskaper. Och i ett förhållande så är det här min sämsta egenskap. Personligen. Jag värper på det skiten själv. För jag vill reda ut varför. Och då skapar jag mig en sanning som kommer att gälla.
Så det är jättevanligt. Och det är ju det där att partnern gör ju då sin tolkning. För det kommer säkert märkas när du är lite tyst och går och värper på det. Och då kanske partnern redan har tänkt någonting annat om det som händer i dig. Och då blir det svårare att prata om det sen.
Så är det. Så är det. Och det är ju någonting som... när jag har ett förhållande, vilket jag väljer bort stora delar av tiden istället, så är det en grej jag jobbar på. Men tyvärr blir det ju i samband med att jag börjat att bli sämre. Vilket innebär att arbetet kring de här sakerna blir inte så nice.
Nej.
Utan det är alltid associerat, inte alltid, men det är ofta associerat med början på slutet.
Ja.
Sådär. Så att där har min hjärna börjat att förstärka det också, att när jag har börjat gå i de här spåren så vet jag att nu är vi nära liksom. Och då drar jag i handbromsen istället. Och det finns ju nackdelar med det. Sådär. Jag tänkte jag ville ta upp det som ett exempel när vi ändå är inne på det här, att det finns ingen som är perfekt liksom. Alla har grejer att jobba med på olika sätt. Och jag tänker att det kan vara skönt att veta det för lyssnarna. Att andra verkar ha så jävla bra förhållande. Nej, det har de inte alls. Inte vi som jobbar med detta. Vi ser ju det. Att det är snarare tvärtom.
Ja, nej, men det är så himla viktigt att normalisera det. För att vi är bara människor. Och vi har alla våra styrkor och svagheter i relationer. Och det är ju där man hamnar liksom i det här. Om man i en relation kan också så här snällt tolka varandra lite mer. Och se att så här, det finns nog... någon välvillig orsak bakom det här, eller det här är någonting som min partner har lite extra svårt för, istället för att se det som att så här, nu är du är helt orimlig, eller så här kan man inte bete sig.
Nej, och just det här med ordet snälltolka, det vet jag, det ni använder en del på ert Instagram-konto, som ett av de vanligaste tipsen egentligen som jag har sett i alla fall på ert material. Jag tänker ordet säger väldigt mycket. Man kan ju tolka saker på olika sätt. Och om jag har ett mindset där jag letar efter alla fel så kommer jag hitta felen.
Ja.
Och det där gäller ju egentligen alla situationer i våra vardagar. Går du in i ett möte och förväntar att det ska bli förjävligt, då är det de situationerna du kommer hitta det.
Så är det. Och det vet ju vi som jobbar med liksom ångest och depression, och att då är det såklart det är lättare att vara i det mindsetet.
Precis. För det är jobbigare för huvudet att byta mindset i det läget.
Ja.
Än att komma in rätt från början. Så vi försöker ju ofta etablera vägar där man har förberett sig och landat bra innan man tar situationen.
Ja.
Vi lägger mer tid på det terapeutiskt än vi lägger tid på att faktiskt bryta situationerna. Liksom.
Ja. Men
snälltolkar är att man har en inställning och ett mindset att man går på den snälla vägens tolkning. Och jag tänker så här, att det är inte säkert huvudet gör det själv.
Nej, verkligen inte.
Men när man kommer på sig själv att fan, nu var jag hård. Vänta nu. Hur kan jag omformulera det här? Okej, han förstår inte bara hur jag tänker här. Han är inte ett asshole. Han är liksom inte han är inte genuin mansgris. Han har bara inte förstått att städningen i köket är väldigt viktig för dig. Och han kanske har glömt bort sig lite. Han har haft en lång dag. Och han ser inte det som du ser.
Nej.
Det kan ju vara en tolkning. Och jag tänker också, när man har kommit till den, när man har fått ut slutprodukten av den tolkningen, om man agerar på det istället för slutprodukten på den arga tolkningen.
Exakt, det blir en enorm skillnad.
Ja, då har vi ju placerat oss. Precis som vi sa där, vi lägger ner mer tid på att placera patienten i ett bättre mindset innan situationen än att bryta en ångestspiral.
Ja, för det är mycket lättare att göra det i det tidiga skedet. Och det jag tycker var ett solklart exempel.
Och det är ju exakt samma sak i det här fallet. Så genom att snälltolka så blir också kommunikationen och den potentiella konflikthanteringen mycket enklare. Så det är ett ganska mångfacetterat ord. Vi får ju ut väldigt mycket av den grejen om vi testar den.
Mm, exakt. Men sen tänker jag, precis som du sa, att det är inte superlätt. Alltså det är ofta väldigt svårt för de vi möter i parterapi har gått så långt. Så man gör fulltolkningarna liksom 80% av tiden. Ja. Och då kommer man ju fortsätta göra det. Men att man tränar på att stanna upp och märka att vänta lite nu, kan jag se det på ett annat sätt? Att liksom, finns det fler tolkningar? Man kanske inte behöver vara övertygad om att snälltolkningen är den sanna, men att man övar på den lite flexibiliteten och ser, precis som du är inne på, ja, men hur blir det? Händer det något med mig när jag lyfter upp den här andra tolkningen? Det kanske inte alltid gör. Ibland blir man provocerad och tänker att nej, men det här det är inte sant, jag är ju så arg. Men då kanske man behöver få ner sin egen, alltså reglera ner sina egna känslor först innan man klarar av att göra en lite annan tolkning. Så ibland kan det också handla om förutsättningar. Ja, men, typ bara gå undan en stund, äta en banan, ta en liten promenad och se, går det lättare att snälltolka nu?
Och jag fick ett jävligt bra tips från min psykolog, Thomas. Han sa så här, när det gäller konflikthantering och sånt. Om man reglerar sin, om man skattar upp, uppskattar sin ilska mellan 0 och 10. Vi har inga kommunikation, vi har inga diskussioner 7 och över. Aldrig någonsin. Har vi slått i er 7:a eller har det gått ifrån att gå väldigt snabbt så vi är på 8-9. Walk away. Säg till, jag måste pausa. Och så går man därifrån. Och så precis som du säger så gör man någonting annat. Man kan byta miljö, man kan få lite kallt i ansiktet, man kan äta något. Det måste hända någonting, va? Och sen så fortsätter man inte förrän det har sjunkit under den 7:a igen.
Supertips.
Jag tror det är bra, för att mycket av det här händer ju i affekt. Alltså, det vill säga, vi är extremt känslosamma. Och det är väldigt svårt för andra, kanske mer rationella tankar och känslor, att ta sig in i den stormen. För det blir lite som en snöstormsvägg liksom.
Ja, och där tänker jag, just med par så kan det också vara så att man är olika i paret. Den ena kanske är så reaktiv och känns så stark. Och då kan det ju vara provocerande att den andra är lugn och inte reagerar på känslan. Så då kan, där är det ju verkligen, och då blir det ju ganska mycket så här ansvaret på den som känner att nu är jag på väg över en 7:a. Alltså jag behöver gå undan en stund för att det här inte ska drivas vidare. Men där har man pratat om de här situationerna i terapin, kan ju också partnern se och få lite ledtrådar till vad kan jag göra när min partner är på väg upp till en 7:a. Hur kan jag lugna ner i det här läget? Så att man hjälps åt.
Och ja, det finns ju, jag tänkte på någon smart grej där. Den kommer tillbaks.
Hoppas det. Förlåt.
Det kommer, för jag tänker på det här med fultolkningen. Eller man tolkar liksom argt. Och att det sker automatiskt. Många av de tankarna som vi människor har är ju automatiska. Och de är ofta gamla. Det är väldigt få tankar egentligen som är nya. Några siffror brukar säga att det är just 80% av alla tankar som är automatiserade. Primitivt ganska logiskt. Det ska vara enkelt att tänka, tänker jag.
Vi sparar energi.
Vi sparar energi. Men de här automatiska tankarna, de har ju inte alltid ankare i verkligheten. Och vi har pratat om just det, en liten övningsmanöver just i den här på den tidigare. Om att bryta automatiska tankar. Att skriva ner dem och sedan så försöka argumentera. Vad har du för bevis som stödjer de här? Vad har du som faktiskt är hard facts? Att han menar det precis på det här sättet. Nej, men så har det alltid... Nej, inte så har det inte alltid varit. Vad har du för bevis för att det faktiskt är så här? Ja, det har jag inte, men det kändes så. Vad har du för bevis för att det var så här? Det har jag inga. There you go. Har du några bevis som talar för motsatsen? Ja, då kanske antingen så finns det inget. Nej, men då vet du. Då finns det varken upp eller ner. Då fattas det information här. Eller så, nej men han är en bra kille liksom. Han har sagt flera gånger att han vill lösa detta. Och så, han har intentionen, det vet jag om. Det är fakta. Bra. Då har vi klart det också.
Det är väldigt hjälpsamt.
Ja, och då blir det också lättare och som du sa, reglera ner känslan. Då kommer inte känslan vara lika starka kring detta när man har sett att det fattas bevis här. Det är ett ganska enkelt sätt att, och då menar jag papper och penna alltså. skriv ner det.
Det är jättebra. Och det är ofta en sån, tänker hemuppgift som man kan ge också till ett par. Att göra det var och en mellan sessionerna och så jobbar man lite med de bitarna.
Jajamän. Och det är ju så att även om man har fått till sig det här och man har förstått de här sakerna så kommer det inte automatiskt att funka.
Nej.
Det är så vi människor funkar. Vi måste öva på detta. Vi måste lära oss nytt. Vi måste
lära oss att det inte kommer hända något nödvändigtvis med känslan i början, precis som du var inne på också. Det kanske är så att det fortfarande ändå fortsätter att liksom kännas jobbigt, men jag tränar in ett nytt sätt att förhålla mig till och jobba med den här flexibiliteten i tänkandet.
Exakt. Och det är ju någonstans slutmålet på terapi, tänker jag.
Mm.
Att om vi ska lära oss en ny väg. Vi ska ta hand om det som gör det jobbigt. Göra om det till någonting så att det blir lättare för oss att hantera. Så att, det är just det här med snälltolkningen och automatiska tankar och sånt. Och jag kan ju känna det när jag träffar patienter som har relationsproblem. Nu träffar jag inte dem parvis, ska jag säga. Men jag tycker att det är ganska tydligt när det gått för långt.
Mm.
Man hör liksom att de sitter i halsen på varandra med liksom käkarna.
Mm. Vad är det du får höra då? Vad är det som kan vara sådana tecken?
Att man har liksom slutat att engagera sig.
Ja, det är ju verkligen.
Ja, och allting handlar om konflikter.
Mm.
Varenda liten jävla grej blir en supersak.
Mm.
Tillsammans med att man inte engagerar sig.
Mm.
Då hör man, det här har gått långt alltså. Hur länge har ni varit så här, sa du? Om hur flera år.
Mm.
Ja, okej. Och där är lite sådär, det är svårt att bygga på kvicksand, va?
Mm.
Vad tänker du med det där just när det har gått för långt?
Mm.
Alltså, finns det ens för långt? Ska man jobba hur länge som helst för att förhållandet ska funka? Vad tänker du om
det? Det tänker jag inte att man alltid ska. Och att det är inte heller... Jag tänker parterapi kan ju också vara så att man tänker att det alltid ska handla om att till varje pris lappa ihop relationen. Men det är ju inte alltid en utväg, utan det händer ju att det kan, en parterapi kan jobba mot en, ja, men att det blir en separation och att man försöker få till ett sätt som snarare handlar om att gå isär men på ett bra sätt eller med samarbete om barn. Men jag tycker de här exemplen, jag tycker det var så intressant att höra vad du får höra från, för nu möter jag med ett par, och just från de individer du möter som du ser i en relation som du inte tycker känns bra. För det är ju precis två saker du sätter fingret på. Dels det här med när det är så väldigt, väldigt mycket negativt. Alltså det, man triggar kanske varann hela tiden, man kommer inte ur det, man klarar inte av att hitta tillbaka till värmen och närheten däremellan, utan man är väldigt mycket i ilska och konflikt, och att man inte känner ett lika starkt engagemang, att det här bristande, och då blir det ju ofta det här också undvikandet, att man börjar leva helt mer parallella spår liksom, och världar nästan.
Ja, och det är ju jättesvårt att, alltså någonstans, det måste ju finnas en gemensam plattform att kämpa mot.
Exakt.
Och det är väl det jag springer på oftast, att nu träffar jag ju, normalt sett är det en kvinna som jag sitter med. Jag har en väldigt stor andel tjejer i min patientstock liksom. Det har alltid varit så under alla år. Och det är väldigt tydligt att men det finns inget engagemang kvar. Och finns det inget engagemang och kanske inte något förtroende, då det är supersvårt att bygga på det liksom. Det måste på något vis, det känns som att det måste finnas någonting kvar, alltså minsta möjliga låga i alla fall, för att det ska vara aktuellt och intressant egentligen och lägga tid på.
Verkligen, för då annars finns ju inte den. Alltså det är ju så att då kommer man till parterapi i det läget, så kommer man ju ofta för sent för att orka och mäkta med, för det är ju ganska krävande. Vi började med att säga att men det handlar ju inte om att terapeuten kommer säga att min partner ska göra fel och ska ändra sig, utan det handlar ju om att man ska granska sig själv och sina bidrag till varför det blir som det blir i relationen. Och när man är i ett läge där relationen är så pass dålig och påverkansmående så negativt, då fixar man ju inte det. Då är inte det som är det viktiga. Då är det viktigare att jobba med att kanske få återhämtning själv eller att andra bitar. Och det kan handla om att då inte vara kvar i relationen, absolut.
Ja, och där är väl tyvärr ska jag säga, det är väl min vardag ser ofta ut så. Att det, när jag träffar patienter som är utmattade så börjar jag alltid att kolla av liksom, vad är det som har hänt? Hur ser situationen ut nu? Vad finns det för energi? Vad finns det för pyspunkor? Finns det några stora liksom, svarta hål här? Ibland är det ett jobb, ibland är det liksom, någonting hemma. Ibland är det någonting som händer på insidan. Men ibland är det också förhållandet då. Att det är det här som dränerar. Det är det här som sabbar liksom. Och det blir ganska klart.
Ja, jag tänker när man ser det, för det är, så är det ju liksom att det är lite det här, vad är hönan och vad är ägget? Ja. Är det liksom relationen som bidrar till måendet och stressen? Yes. Eller är det, i de fall där det kanske är tvärtom, att det är en stressfylld arbetssituation eller någonting annat som inte har med partnern att göra som bidrar till att det blir svårt i relationen. Då har man ju mycket bättre förutsättningar att jobba, framförallt om båda också vill jobba med varandra. Men när det är som du beskriver, att där har det ju gått ganska långt i många fall.
Ja. Och det är verkligen så. Och, det finns ju vetenskap som stödjer att för att ha en förutsättning för friskhet så krävs det socialt stöd.
Ja,
precis. Finns det inget socialt stöd hemma vid så har du en väldigt låg möjlighet, lite möjlighet att faktiskt tillfriskna.
Mm.
Och det stödet som ska vara närmast, det är ju från partnern.
Ja.
Så ofta är det där jag hittar det.
Mm.
Att okej, när du har varit utmattad här i 4 år, det är lång tid, hur mår du liksom, vad är det som har hänt, berätta. Och så har det liksom, man hör att det, mellan raderna så ser det hon som gör allt. Eller det är liksom, det finns ingen uppbackning och sådär. Och då börjar vi glida in på, du, hur är det hemma då? Inte bara jobbet, det vet jag. Det är så. Och jag vet att du har svårt att koncentrera dig och hänga med och du är trött och sådär. Men visst sa du här i bedömningssamtalet att du är gift ändå. Ja, och hur är det då? Blir tyst. Okej. Och det blir ju rätt knepigt, för att om man är trött och har utmattningsproblematik eller stressproblematik och så vidare, då är det naturligtvis en väldigt jobbig situation att känna det, att fan, jag måste härifrån. Eller jag kommer inte bli särskilt mycket bättre i det här kontextet.
Nej.
Men då är det precis som du sa. Att då kan fokus faktiskt vara så. Vet du vad? Släpp det. Och så fokuserar vi på dig nu.
Ja.
Så mycket det går. Mm. Och sen så får vi hitta olika vägar och kommunicera. Och kanske kan vi försöka lyfta lite och sådär. Men människan måste ju komma först någonstans.
Så är det ju, och jag tycker det ofta blir så tydligt i de också par där jag möter, där kanske båda är stressade, så blir det väldigt viktigt att du har en individuell session med var och en i paret, och där blir det väldigt mycket, ja men vad behöver du för att må bra, vad ger dig energi, vad är det som dränerar dig, och så försöker vi att se de sakerna som inte har med partnern att göra, vad kan vi höja där, alltså hur kan vi jobba liksom individuellt för att du ska få återhämtning. Mm. Och sen kan man i en parsession lägga upp lite det här på bordet eller rita upp det på tavlan, att det här är förutsättningar som behövs för att ni ska kunna jobba med relationen. Och är det bara den ena som är utmattad, så får man på något sätt då, det kan vara en sån situation där jag som psykolog, trots att jag ska vara neutral, får lite så här säga att för hälsans skull, för att den här personen, för att det ska kunna fungera i er relation, så kommer man behöva göra en del förändringar för att det här måendet ska förändras. Och där kan det såklart vara så att det inte alltid då det är en fortsatt parterapi. Det kan vara att den personen ska ha en individuell kontakt, men det kan ju också vara sånt som partnern behöver känna till för att kunna stötta, eller att man behöver dela på ansvaret, eller att man behöver se över, ska båda jobba heltid, eller är det bara den ena som ska gå ner i tid och ta ansvar för barnen? Att man kan hjälpa dem att titta på det. Liksom.
Och det är ju, det blir ju så komplext, så snabbt.
Det blir ju det. Superkomplext. Och
det är ju det här jag tänker också med, just att det är två helt unika universum, mentala universum som ska mötas. Just med vad behöver jag, vad behöver du, vad behöver vi?
Exakt.
Jag tänker att vi pratade tidigt där om kommunikation kring behov. De patienterna jag träffar, det är en väldigt, ska vi säga, en homogen kundgrupp. De absolut flesta, där är det ju liksom lång tid med för hög belastning och för lite återhämtning. Och sen har jag en liten klick där livet har kört över dem. På väldigt kort tid. Det vill säga, det kanske är skilsmässa, något dödsfall i familjen, jobb som strular på 6 månader och sen kommer det sjuka barn.
Mm.
Så, men en ganska liten klick. Men de största, allra flesta, de har framförallt två stycken psykologiska scheman eller mönster som jag pratade om från schematerapin. Det ena som är väldigt, väldigt dominant, det är det vi kallar för underkastelse. Och där man underkastar sig andra människors behov väldigt rutinmässigt. Någonting man har lärt sig i uppväxten. Och det här ser jag alltså hos, ja, vi pratar nästan 100%.
Kan jag tänka mig.
Utav patienterna, va? Man har varit fullt upptagen med att uppfylla alla andras behov. Vilket innebär att man har inte övat på sina egna. Man vet inte ens vilka de är.
Nej.
Så sitter man i utmattningssituation och har fått ett problem i relationen. Där då helt plötsligt så blir det fan med viktigt att du stod för dina behov. För utan det så kommer det här inte funka. Och då vet man inte.
Nej.
Samtidigt är man trött. Det är svårt.
Det är jättesvårt. För där hamnar man i ganska basala grejer som man kanske behöver börja med. Att det är så här, okej, vad är det för känsla jag har just nu? Ja. Vad säger den åt mig? Vad behöver jag? Hur tar jag hand om den?
Ja.
Vad är ett sätt att på något sätt få vara snäll mot mig själv i det här? För ofta är det som du säger, att man har liksom svarat så mycket. Och har man både barn och en partner och anhöriga. Och så har man svarat på allas behov. Så, ja.
Och så finns det knappt smulor kvar till en själv liksom. Ja. Och där ska man försöka ta hand om sig själv då. Så att det här kommer ju från så många olika håll. Och jag är ju en sån person, jag sätter ju alltid individen främst. Personen som jag träffar, det är där vi jobbar.
Yeah,
det är den personen som ska må bra, va?
Absolut.
Jag har ju inte uppfattningen att ett förhållande är ett livsvillkor.
Nej.
Ett förhållande ska ge. Vi ska inte ta.
Nej.
Om det börjar ta, så måste man fundera på varför det inte ger. Och försöka reda lite i det där. Men i den cirkusen så måste man också förstå att man själv är en faktor. Inte bara som en del i ett problem, utan också att du som människa, vi måste veta mer om dig och du måste veta mer om dig för att kunna stå för dina behov.
Exakt.
Annars så kan vi aldrig veta vad det är som blir fel.
Nej, och det här att ens partner är ingen tankeläsare och kommer inte att kunna vara det. Och det är så vanligt tycker jag att man får höra att så här, men jag vill inte berätta om det för jag önskar att han skulle förstå. Eller jag skulle bara hoppas att hon skulle ge mig det av sig själv utan att jag behöver berätta. Och tyvärr så är det apropå acceptans. Att så här, men i den här relationen, om det har varit så här i så här många år, det är inte så sannolikt att din partner kommer att ändra sig.
Nej.
Så om vi har den lite premissen att vad kan du göra ändå för att ta hand om dig själv och i förlängningen kanske också då bidra till att det blir bättre i relationen?
Mm.
Det handlar ju om en balans där av, man ska inte bara sätta relationens behov främst utan man behöver synka det mot också, men vad är mina behov? Vad är det här någonting som känns okej för mig att göra i relationen? Nej, men då får du berätta vad du har för behov. Men det är ju verkligen en resa om man inte har tränat på det alls. Och man kanske inte har tränat på det från när man var liten, utan man har hela tiden.
Så är det ju. Och med de här psykologiska schemerna så kommer det också en problematik att man dras till en viss typ av människor. Liksom.
Absolut.
Och det är ju inte ovanligt, ska jag säga, att man har det här. Att alla andras, känslan av att alla andras behov är viktigare än mina och man har liksom lättare att säga ja än säga nej och offra sig själv lättare än att säga nej och vara obekväm. Då drar man sig ganska ofta till människor som har ganska starka behov och som vet vad de vill.
Ja.
För det är lätt att falla mot dem. För då slipper jag ju göra researchen med vad är det jag vill ha.
Så
det är ju som med all typ av psykologi egentligen. Det blir väldigt avancerat väldigt snabbt.
Ja, och sen rullar det på. Liksom. Ja. Det är ju så. Men det jag tycker är lite fint apropå det är att jag tycker jag ser ändå en del som kommer i parterapi och då är de ofta kanske lite, har haft en del relationer och har liksom identifierat de här mönstren hos sig själva och jobbat med det i egen terapi eller på egen hand. Och sen kommer de och har en relation som är ganska ny och vill gå lite mer förebyggande för att inte det ska upprepas. Och det är någonting som är väldigt fint och där man också har väldigt goda chanser att då kunna också bryta det här i tid.
Ja, verkligen.
Så det är ju ändå en lite annan, tänker just där, de som kommer i ett tidigare skede, det var mycket mer det finns som man kan göra.
Och jag tycker att ni gör ett väldigt viktigt jobb också, alltså på sociala medier och i appen och sådär, för det här är svåra saker liksom. Mm. Det behövs information.
Mm.
Det behövs information på massor av olika nivåer och olika sätt. För att de här problemen med stressrelaterad ohälsa, de är så våldsamt stora.
Yeah.
Och det är så fruktansvärt mycket människor. Att, jag menar, bara de, alla de som har problem med relation, det är ju hundratusentals liksom. Mm. För att människor har relationer, de har förhållanden och de mår dåligt samtidigt.
Mm.
Så att det finns ju inget, alltså jag tänker att det här med att jobba på sig själv är en viktig sak. Veta, precis som du sa då, identifierat att man fungerar på ett visst sätt. Absolut. Och gör någonting med det då.
Mm.
Har du förstått hur du funkar?
Mm.
Gör någonting med det.
Ja, för där har man ju ändå det ansvaret. Och sen kan ju det vara så också att ens partner behöver förstå det. Så man har ju någon form av lite, jag behöver förmedla också det här till min partner. Och sen som partner i den bästa världen så är den här partnern också nyfiken och intresserad. Och då är det ju viktigt att den också kanske läser om, ja, men hur funkar det om man har utmattning? Mm. Vad får man för kognitiva symptom? Mm. Kommer det påverka relationen?
Mm.
Så att man är med lite på spåret där.
Mm.
Så hur kan jag stötta på bästa sätt? Absolut. Det kanske inte är samma sätt som innan personen gick in i väggen som man behöver vara på.
Det är ju väldigt sällan, tänker jag.
Det är nästan tvärtom i många fall att man kanske behöver.
Ja, och jag brukar... jag har ju också patienter som har partner som är sjuka.
Mm.
Och de vill ju ofta hjälpa till.
Mm.
Och det är ju vettigt. Det är ju jättefint.
Mm.
Men det är också viktigt att komma ihåg att man ska inte vara varandras terapeut.
Nej.
Man har en stöttande funktion som partner.
Mm.
Man har kanske inte fullt ut en hjälpande på det sättet. Alltså det är inte jag som ska fixa hennes problem.
Nej, och det tror jag är jätteviktigt att betona, för det blir ju ett enormt, alltså både ett ansvar för den som partner, men också att den dynamiken, det blir inte en kärleksrelation. Nej. På det sättet som den som man vill att kärleksrelationen ska vara. Man hamnar liksom i helt andra roller, så att på något sätt fokusera på sig själv och fortsätta ägna sig åt egna intressen och göra det man behöver för att må bra, det kan hjälpa partnern bättre i vissa lägen.
Verkligen så, och det är ofta där vi landar också. Men också där, när man sitter i en sån situation, när man har en partner som inte mår bra, då är det väldigt lätt att man försöker att skala bort massa saker och att man tar bort krav och liknande.
Mm.
Och det är väl jättefint under en period, absolut. Men ett krav som jag tycker att man ändå ska ha i en relation, det är att man gör det man kan för att situationen ska förändras.
Yeah.
Där känns det känns ju ändå likställt att det måste vi kunna förutsätta från varandra.
Mm.
Som att du bara väntar ut tiden och hoppas på att skit ska bli bättre.
Nej, för det blir det sällan.
Exakt. Och är det då så att förhållandeproblematiken landar att någon har bagage eller saker som har hänt som man behöver ta hand om eller problem som man brottas med och liknande. Då tycker jag absolut att det är en helt rimlig kravställning att man har en aktiv process för att ta hand om detta.
Mm. Mm.
Jag tycker inte att man gör varken sig själv eller någon annan tjänst genom att bara liksom falla undan och låta situationen vara på något vis.
Nej.
Och jag tänker just där, vi hade ett avsnitt här för ett tag sedan som handlade om anhöriga till utmattningar.
Mm.
Det är också en väldigt knepig situation, men där blir det just att förhållandet där, det får ju säga jättemycket stryk.
Mm.
För att individen som är utmattad kanske inte kan fungera som människa fullt ut. Och då blir det ju ännu svårare i ett förhållande.
Mm.
Och där är ju kommunikationen ännu viktigare då liksom.
Ja, verkligen.
Med behov och liksom sådär.
Mm.
Även då med automatiska tankar och alla de här sakerna. Men att det finns en problematik när man blir en partners terapeut liksom. Och det är nog någonting vi ska försöka låta vara så länge det går.
Ja, men verkligen. Sen tänker jag en annan fälla man lätt faller in i när man vill stötta ofta är ju att man kommer med råd och vill problemlösa. Mm. Och det kan ju ibland vara så att det inte kanske är just det som personen behöver. Att det här i kommunikationen, det här aktiva lyssnandet som vi pratade om lite tidigare. Kanske det är mer i att bara vara där nära och lyssna. Och sen ibland som partner försöka lite avleda. Och nu tittar vi på den här, ska vi gå en promenad? Alltså att man kan försöka hitta lite andra sätt ibland att vara stöttande.
Mm. Absolut. Och jag tänker också i den stöttningen kommunicera.
Mm, verkligen.
Fråga, vad kan jag göra för dig?
Vad kan jag göra? Precis.
Ja, vad behöver du just nu?
Mm.
Nu vill jag bara vara fred. Då får du vara i fred. Behöver du vara ensam hemma? Ja, det där var skönt. Kom igen ungar, vi drar en sväng. Så, färdigt.
Ja, alltså vad behöver du just nu? Den frågan tycker jag är helt fantastisk. Och sen så i vissa fall när den inte kommer så behöver den andra kanske vara så här, ja, idag skulle jag behöva det här. Mm. Att man liksom tänker att det handlar både om förmedla mina behov och att som partner vara nyfiken på att lyssna in och fråga.
Absolut, och det gäller faktiskt åt andra hållet också då, tänker jag. Att jag som anhörig eventuellt då, jag har fortfarande behov.
Ja.
Och det ska jag fortfarande ha.
Ja, och det är viktigt.
Ja, det är det. Det är viktigt.
Mm.
Det handlar inte om att vi ska... alltså klä av människan alla behov för att ta hand om partnern.
Nej.
För det där är en situation, den kommer inte att funka. Det kommer att skita sig. Punkt.
Mm.
Det finns ingen förutsättning för förhållande efter det.
Nej.
Då, precis som du sa där, då har rollerna blivit helt omkullkastade. Och det finns liksom inget att bygga i där på något vis. Så därför så ska vi bromsa det innan, tänker jag.
Mm. Ja, annars blir det en väldigt lång väg som kanske inte ens där det blir svårt att komma tillbaka.
Ja, och jag tänker också att när det handlar om långa vägar, då måste man ju både som terapeut och individ göra avvägningen. Är det värt det?
Ja.
Kommer det vara värt tiden här?
Mm.
Och det är väl lite grann så vi jobbar med den kognitiva terapin också. Att ja, vi kan ta hand om det här. Skuldkänslor är en sån grej, tänker jag. Vi kan lägga ner massa tid på att försöka få ner dem, men är de präglade, är de tidiga i åldrarna, så kommer det fortsätta komma, det bara är så. Bättre investera tid och lägga på att ta hand om det när det kommer, lär hjärnan att skita i det. Bom. Och sen så har vi nästa grej. Det är liksom minsta möjliga insats med mesta möjliga effekt, tänker jag. Om du skulle ge liksom en slut råd just när det gäller relationer där man har de här problemen med utmattning. Man kanske inte behöver vara utmattad, men man har det ändå tungt liksom. Vad skulle du säga liksom, prio ett?
Ja, men prio ett skulle jag säga är den här öppenheten, kommunikationen kring behov och mående med varandra tidigt. Vänta inte. Alltså man ser så många där den ena också går på egen hand och brottas med en massa saker som man inte delar med sig av. Och det kan också vara ofta vara för att man inte vill belasta sin partner. Man vet att du har haft mycket. Mm. Men i längden så blir det mycket mer att jobba på då. Så att våga vara... Och det är ju för något både sidan att berätta, så här känner jag mig idag, checka in med varandra. Ta en liten stund när man bara checkar in, hur har din dag varit? Vad är din stressnivå? Man kan säga en siffra eller lägga det på något sånt sätt som blir lite enkel avstämning.
Mm.
Och att fråga, vad behöver du?
Mm.
Hur kan jag hjälpa dig?
Mm.
Så det tycker jag är jättebra råd som man kommer ganska långt på om man faktiskt följer det och gör det och fortsätter göra det. För att just när det är mycket i livet, det är ju då det är som svårast.
Absolut.
När man inte ens, jag tänker också alla som är mitt i småbarnsår och det är mycket och man har ett krävande jobb, det är inte alltid så att man ens får en tid där man sitter och tittar varandra i ögonen.
Nej. Och det tänker jag att för att förekomma de problemen, så tänker jag att man ska inte låta slumpen avgöra när man får den tiden.
Nej, exakt.
Och jag tänker att det kanske får bli mitt tips då. Att avsätt tid, planera in det, schemalägg det. Ja, ni kommer känna er tvärtöntiga från början.
Mm.
Att oj, nu har vi satt oss vid köksbordet. Klockan är 19.30, det är söndag. Vad ska vi göra nu då?
Mm.
Skit jag i, bara sitta då.
Ja, gör det ändå.
Ja, sitta då. Fråga vad tyckte du om igår? Mm. Eller vad ska du göra i veckan?
Ja, man kan ha några sådana standardfrågor som är ganska lätta att svara på. Mm. Och så kan man börja där. Och sen kommer det komma mer. Och man kommer få in vanan. Och det kommer vara mycket lättare att dela med sig om det är någonting tufft eller kämpigt. Eller något man vill ha stöd och stöttning i.
Och det är egentligen, någonstans är det här också klassisk beteendeförändring.
Ja.
Att börja testa någonting som är svårt och jobbigt. Ju fler gånger du har gjort det, desto lättare kommer det att bli. Och om vi då väljer en aktivitet som vi vet kommer vara gynnsamt för vad vi nu än ska förändra, så kommer vi också kunna skapa en förändring.
Mm.
Och i det här fallet då så handlar det om att få en bättre kommunikation i relationen, öppnare samtalsklimat, godare stämning. Testa.
Ja.
Börja någonstans liksom. Det behöver inte vara så jävla blodigt. Det kommer kännas jättekonstigt i början, jag vet det. Och ni måste hålla tiden. Ni måste skapa en struktur för att kunna hålla tiden. Så bestäm, kolla på schemat. Kolla den tiden som verkar vara rimligast. Och make it happen. Och ge inte upp efter 3 veckor. Utan det här får hända ett par gånger i veckan. Kanske ett par månader liksom, tänker jag.
Ja, det tar ju tid att skapa nya vanor. Och här är en relationsvana som när man väl har skapat den, så är det något man har, får tillbaka på.
Ja, och det är de jag träffar som har väldigt starka relationer. Mm. De har nästan alltid någon sån grej för sig.
Ja, exakt.
Nästan alltid.
Mm.
Träffade en gammal patient för ett tag sedan. Han och hans fru, de är väldigt träningsintresserade. Och de har eftermiddagspromenaden tillsammans.
Mm.
De startar inte sin eftermiddag förrän de har varit ute och promenerat.
Mm.
Varenda då, spelar ingen roll. Mm. Och där slänger den ena upp allting som hon behöver. Och han slänger upp allting han behöver, så det är uppe i luften. Och när han kommer tillbaka, de är lite svettiga i pannan. Och de har dissekerat dagen. Och nu är vi färdiga att köra. Liksom.
Mm. Jättebra exempel.
Men, och det är så, det är en väldigt stark gemensam nämnare för de som har förhållanden som fungerar. Det finns nästan alltid någon sån grej.
Mm.
Någon form av rutin. Någonting som aktivt håller liv i alltihopa. Liksom.
Ja, men för det kräver ju det underhållet och det arbetet. Och i början kommer det ju ofta automatiskt. När man är i en ny relation, då så drivs det på av att man vill lära känna varandra och man är liksom attraktionen. Och sen när det inte är så längre, när annat pockar på och tar plats, och framförallt då om det är riktigt mycket i livet eller man är med om tuffa saker som händer, då tappar man det så lätt. Så det är ju helt mänskligt. Men jag håller med dig om att det här, ibland kan man titta på de som, där man upplever att relationen fungerar och är väldigt stark. Det är ju ofta sådana här saker man kan upptäcka att de då gör. Och där det kanske blivit så automatiskt. Men det har ju ofta inte alltid varit det. Eller så har man liksom hittat till någonting som funkar just för oss. Men att det kan vara ganska skört. Det kan också vara så att det bryts om man har mycket i livet och att man får komma tillbaka till det.
Jajamän. Och där är ju utmaningen då liksom att när det bryts, det är ingen fara.
Nej.
Stora utmaningen är att okej, det har brutits, nu kör vi igen.
Ja, på åt igen.
Ja, på åt igen. Istället för att, ja, vad synd. Och så blir det ingen mer.
Nej.
Bara, nej, glöm det. På det igen nu. Upp på hästen och så kör vi igen.
Mm.
Jag tycker det är riktigt häftigt. Och som sagt, det behöver inte vara ett extravagant man gör. Utan det kan
Nej,
vara...
verkligen inte. Hellre, mindre, men oftare.
Ja, definitivt så liksom. Och det gäller ju alla typer av relationsdelar, samliv och alltihopa liksom.
Mm.
Att det är inte säkert det kommer funka i vardagen, så att säga.
Nej.
Där man kanske måste skapa yta för det.
Mm.
Sådär va. Ja, du, fruktansvärt intressant.
Ja.
Du har lärt mig massor.
Mycket klokt från... Och spåda och bra
exempel. Jag tänker på eran app där.
Mm.
Var hittar man den?
Mm, ja, men i App Store hittar man den, eller Google Play, så där appar finns helt enkelt. Så man kan söka på Birds Relations.
Just det.
Så.
Och där är lite allt ifrån fakta till övningar till tips och tricks till lite sådär.
Ja, precis. Man kan också börja använda den på egen hand om man har en lite tveksam partner och kolla in den. Och sen kan man bjuda in sin partner när man känner sig redo.
Absolut. Och jag tror att, precis som jag väldigt starkt förespråkar för att lära känna sig själv, så tror jag också att det kan vara vettigt att lära känna sig själv i relation till andra.
Ja.
Hur hanterar jag liksom mig själv när jag är med andra, och hur hanterar jag mig själv med någon som är närmst och ofta? Och lära sig mer om det liksom.
Mm.
Och det tänker jag, det är nog många vunnit på.
Mm, verkligen.
Ja. Skitbra. Ni heter ju Kärlekspsykologerna på Instagram.
Det stämmer.
Tycker jag också man ska följa. Superbra. Alla de här tipsen är guld alltså. Man kan liksom aldrig få för mycket av de här grejerna, tänker jag. då man behöver påminnelser och man behöver lite nya insikter och lite aha-grejer. Och i takt med att man lär sig mer saker så pusslar man också ihop det på ett annat sätt. Så att gamla tips kommer att hamna i nya ljus och sådär. Så att, ja, relationer. Vi lär få återkomma till detta, Hägare.
Ja, det låter bra.
Men du, jättestort tack för att du var här.
Tack själv.
Som sagt, gå in och kika på appen där och kärlekspsykologerna på Instagram. Den ger mig väldigt mycket. Så jag tycker att ni ska göra det också. I övrigt så tackar jag för att alla lyssnade. Så ses vi snart igen. Ha det gott. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.